Storytel presenterar Demonernas fjäll av Margit Sandemo. Del 41 i Sagan om Isfolket. Inläst av mig, Julia Duvenius. Prolog. Långt tillbaka i tiden, för många hundra år sedan, vandrade Tengil den onde ut i ödemarken för att sälja sin själ till Satan. Han blev stamfader till isfolket. Tengil lovades jordisk vinning mot att minst en av hans ättlingar i varje släktled skulle gå i tjänst hos djävulen och utföra onda handlingar. Deras tecken skulle vara de kattgula ögonen och de skulle besitta trolldomskrafter. Och en gång skulle det födas en som ägde större övernaturlig förmåga än världen skådat. Förbannelsen skulle vila över ätten tills man fann platsen där Tengil den onde grävt ner kitten han använde, då han kokade häxbrygden som frammanade mörkrets furste. Så säger legenden. Den var nästan men inte alldeles sann. Det som egentligen skedde var att Tengil den onde uppsökte livets källor och drack av ondskans vatten. Han lovades evigt liv och makt över mänskligheten, mot att han sålde sina ättlingar till den onda makten. Men tiden var dålig och han lät söva ner sig i dvala tills det skulle bli bättre tider för honom på jorden. Den kittel det viskades om var krukan med ondskans vatten som han låtit gräva ner. Nu väntar han emellertid själv otåligt på väckningssignalen. Men en gång på 1500-talet föddes en drabbad ättling av isfolket. Han försökte att vända det onda till gott istället och kallades därför Tengil den gode. Det är om hans familj denna saga handlar. Eller kanske den mest av allt berättar om kvinnorna i hans ett. En av ättlingarna, Shira, lyckades år 1742 nå livets källor och hämta det klara vattnet som upphäver verkan av ondskans vatten. Men ingen har ännu funnit den nedgrävda krukan. Och bakom ligger ångesten för att Tengil den onde ska vakna innan så sker. Man vet nu att han döljer sig någonstans i södra Europa. Och att det är en trollstämd flöjt som kan väcka honom. Därför är flöjter isfolkets stora skräck. Kapitel 1. Det rådde en underlig dager den vårkvällen 30 april 1960. Valborgsmässoafton. Häxnatten framför andra. I Norge är den dagen i stort sett bortglömd. Men i Sverige och Tyskland och flera andra nordeuropeiska länder lever gamla riter kvar. Det är den kvällen svenskarna tänder bål på samma sätt som norrmännen gör det på midsommarafton. Det är väl få svenskar som tänker över att dessa bål tänds för att hålla häxorna borta. För Valborgsmässonatten, eller Nalpurgisnatten som den kallas i Tyskland, var en farlig natt. En otrolig stillhet rådde omkring Lindalen den kvällen år 1960. Himlen var mjukt blålila. I väster flammade den från blodrött ner till blekt guld. Så stilla, så stilla. Långt i fjärran ljöd en signal. En spröd signal som från en mässingslur. Endast två toner. Den andra tonen en helton högre än den första. Och långsamt bortdöende. Signalen upprepades tre gånger. Benedikta visfolket höll på att gå till ro för natten. Hon gick mot sitt 90:e år, men kunde tas för en 70-åring. Hon satt på sängkanten och satte just skospetsen mot hälen för att maka av sig skorna, då hon vakt uppfattade signalerna. Nyfiken reste hon sig gick bort till fönstret. Särskilt långt såg hon inte, med all bebyggelse som hade uppförts på slätten i gamla Gråstensholms socken. Men hon såg solnedgångens brand, och något av en domedagsstämning bävade till i henne. Men ens visste hon att hon inte var ensam i rummet. Hon vände sig om. Heike, hennes egen skyddsande bland förfäderna, stod där. Klä dig väl, Benedikte. Du ska långt i natt. Ett ögonblick hajade hon till. Var det... Nej, ditt liv är inte slut ännu, log den väldiga Heike.